Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat samhällskunskap och historia och den som programleder och pratar i den här podden Kungar och krig. Den podden som kronologiskt tar sig igenom den svenska historien. Jag har ju sagt tidigare i något avsnitt från stenåldern till Stefan Löfven. Men nu har ju Stefan Löfven avgått, så nu är inte det längre aktuellt. Men vi har en lång väg kvar att vandra innan vi ens är inne på 1900-talet. Så innan vi kommer fram till nutid så har vi många avsnitt kvar. Vi är fortfarande under det tidiga 1600-talet. Karl den IX är svensk kung. Det senaste avsnittet jag gjorde, det handlade om Karl den IX:s Göteborg i slutet av 00-talet, alltså det första årtiondet av 1600-talet. Dagens avsnitt kommer handla om ett av de krig som Sverige har varit inblandade i. Och det kriget har kommit att kallas för de la gardiska fälttåget mellan 1609 och 1610. Och det är ett krig som handlar om kontrollen över Ryssland. Det är egentligen en svensk inblandning i den ryska inrikespolitiken, där det i grund och botten handlar om att för svensk del se till att det inte blir en polsk allierad som får kliva upp på den ryska tronen. Så det kommer dagens avsnitt att handla om, de la gardiska fälttåget mellan 1609 och 1610. Som brukligt är i den här podden så börjar jag med att påminna om att podden finns på sociala medier. På Facebook, Twitter och på framförallt Instagram. Det är där jag lägger upp flest bilder. Sen finns ju podden också på patreon.com/kungarochkrig om det är så att du vill bli månadsgivare och därmed få tillgång till alla de Patreon-exklusiva avsnitten som finns. Ni som redan är månadsgivare vill jag skicka ett särskilt tack till. Och även där som brukligt är så vill jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Nämligen på Kung av Guds nåde i första hand. Och då är det som vanligt Ola Junhager och Rickard Sandne Saunet som jag skickar ett stort, stort tack till. Även ni som är kungar ska ha ett stort tack, nämligen Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Rickard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus. Ett stort tack till er som gör att den här podden fortsätter att komma ut vecka efter vecka. Om vi ska ta oss an det som då kallas för de la gardiska fälttåget, så handlar det som jag nämnde i inledningen i grund och botten om ett svenskt ingripande i den ryska inrikespolitiken. För det svenska förhållandet till Ryssland har ju varit problematiskt minst sagt under åtminstone ett drygt halvsekel. Ja, ska vi vara krassa så går vi ju egentligen tillbaka till medeltiden och 1200-1300-talet där vi haft konflikter mellan det som då var Sverige och det som sen skulle komma att bli Ryssland. Men ska man titta i någon form av i samtiden modern tid så kan vi ju backa bandet till att Ivan den fjärde eller Ivan den förskräcklige blir regent i det som kommit att kallas för Moskva-furstendömet. Och den första regenten som tar sig titeln tsar, det gör han 1547 då Gustav Vasa fortfarande är svensk regent. Och Ivan den förskräcklige, eller Ivan den fjärde, han tillhör det som kallas för den rurikska ätten. Och när Ivan den förskräcklige dör 1584, han har ju då haft konflikter med Gustav Vasa under det stora ryska kriget som håller på i slutet av Gustav Vasas regeringsperiod. Jag har givetvis gjort ett särskilt avsnitt om det stora ryska kriget. Sverige hamnade ju också i konflikt med Ryssland under det nordiska 25-årskriget. Och det kriget inleds ju under Ivan den förskräckliges regentperiod som tsar. Men han dör ju under det kriget. Han dör 1584 vid 53 års ålder. Och när Ivan den förskräcklige dör så blir hans son Fjodor tsar av Ryssland under titeln Fjodor den förste. Fjodor den förste är inte någon särskilt stark regent i Ryssland. Och under den tiden som han är tsar så sker det verkliga maktutövandet av Fjodors svåger Boris Gudonov. Och Fjodor, som då är som sagt son till Ivan den förskräcklige och därmed också av Rurik ett, han får en dotter, det är det enda barn han får, och den här dottern dör redan i spädbarnsåren, vilket innebär att när Fjodor den förste dör redan i 40-årsåldern, han är 40 år när han dör 1598, då dör den rurikska ätten ut, vilket gör att det saknas en legitim arvinge till den ryska tronen. Och i och med att Fjodor dör så börjar den perioden i den ryska historien som kallas för den stora oredan. Och den börjar då här i slutet av 1500-talet. Och det är ju dessutom, som vi vet, eller som ni vet om ni har följt med i podden tidigare, en period av viss oreda även i den svenska historien. För i Sverige så pågår ju här under slutet av 1500-talet en konflikt mellan å ena sidan kung Sigismund, som dessutom är kung av Polen, vilket innebär att konflikten involverar fler än svenskarna. Och på andra sidan har vi Sigismunds farbror, hertig Karl. Och hertig Karl är ju den som går segrande ur den här konflikten med Sigismund och Polen. Och det har vi bland annat i slaget vid Stångebro just 1598. Och i och med det så är Sigismund borta från den svenska tronen och hertig Karl blir de facto regent av Sverige. Sen ska det dröja ytterligare en handfull år innan Karl tar sig titeln kung, och det ska dröja ytterligare några år innan han faktiskt kröns till kung. Men han blir ju så småningom svensk kung som Karl den nionde. Och det är då Karl som är kung som Karl den nionde när vi kommer fram här till 1609-1610, då det som vi kallas för det lagardiska fälttåget inleds. Och bakgrunden är just den här stora oredan som utbryter i och med att Fjodor den första av Ryssland dör och saknar legitim arvinge. Under de första åren så blir det i praktiken Boris Godunov som tar makten. Men Boris Godunov, han dör 1605, och efter att Boris Godunov dör så blir det hans son Fjodor som blir rysk regent, som då Fjodor den andre. Och egentligen så är det väl när Fjodor den andre dör 1605 som den egentliga stora oredan påbörjas. Och då är vi alltså framme i mitten av 00-talet, första årtiondet av 1600-talet. I Sverige så har Karl den nionde konsoliderat sin makt, men nere i Polen så sitter ju fortfarande hans brorson, alltså hans storebror Johans son Sigismund, och har fortsatt intresse av den svenska tronen. Och framförallt så ser man i Sverige en risk med att Ryssland skulle liera sig med Polen. För om Ryssland med en ny regent efter Fjodor skulle liera sig med Polen, så skulle ju Polen bli en betydligt starkare fiende än vad man har varit tidigare. Och i och med att den polska kungen Sigismund och även senare hans son Vladislav kommer att ha intresse och känna att de har legitima anspråk på den svenska tronen, så vill kung Karl den nionde av Sverige absolut inte att den ryska tronen ska bestigas av någon som är välvilligt inställd till Polen. Och om vi tittar då på den här perioden i början på 1600-talet och riktar blickarna mot Ryssland, så hade ju då Fjodor den förstas svåger Boris Godunov gripit makten efter att Fjodor har dött utan några legitima arvingar. Problemet för Boris Godunov, det är att han blir ganska snart impopulär bland det ryska folket. En munk som utger sig för att ha varit Fjodors bror Dimitri stiger fram, och han har kommit att kallas i eftervärlden för den falske Dimitri. Den falske Dimitri, han får stöd av stora delar av det ryska folket. Den falske Dimitri är betydligt mer populär än den riktiga regenten Boris Godunov. Den falske Dimitri får dessutom stöd av Polen, och han lyckas 1605 ta sig fram hela vägen till den ryska tronen, vilket får till följd att det första ryska inbördeskriget utbryter. Den falske Dimitri blir, från att ha varit väldigt populär hos det ryska folket, istället tämligen oomtyckt, eftersom han begår en hel del brott i sin roll som tsar, och han lever gott och väl över de tillgångar som han har. Eftersom den falske Dimitri blir så impopulär, så blir det istället en ansedd storman vid namn Vasilij Sjusjkij som 1606 väljs till ny tsar, och den första falske Dimitri mördas. Och det här att jag säger den första falske Dimitri, det beror ju på att det kommer att komma fler falska Dimitris. Och jag ska ju här passa på att be om ursäkt för mitt kanske något taskiga ryska uttal. Det blir som det blir när man försöker ta ryska namn i sin mun om man inte har ryska som modersmål. Men det får ni ha överseende med. Jag sa det att det skulle komma ytterligare en Dimitri, och det gör det under 1607-1608. För då kommer det fram en lärare från Moskva som åter påstår att han är Dimitri och att han har lyckats klara sig undan de här mordförsöken. Även den här andra falske Dimitri får stöd av det ryska folket, och även han får stöd från Polen, och återigen så blir det ett ryskt inbördeskrig, och det är ju inte för inte som den här perioden kallas för den stora oredan i den ryska historien. Sjusjkij, som då är rysk tsar, han har en ganska svag militär position och vänder sig därför utomlands för att få stöd. Och här inser den svenska kungen Karl den IX att det finns en stor risk med att ha en rysk tsar på tronen som är för nära allierat med Polen, vilket den andra falske Dmitri då alltså är. Det betyder att svenskar ger sig in i förhandlingarna kring den ryska tronen. Under 1608 och 1609 så förs förhandlingar mellan Sverige och Ryssland. Och den 28 februari 1609 så sluts det ett avtal i Viborg mellan Sverige och Ryssland. Avtalet innebär att svenskarna skickar 5000 man för att stödja Sjursky. Som svar på det svenska stödet så ska Sverige få Kexholms län för evig tid. Ryssland ska också betala den svenska hären och kostnaden för den svenska hären ska uppgå till 32 000 rubel i månaden. Den som blir chef för den svenska hären som ska tåga in i Ryssland, det blir den 26-årige generallöjtnanten Jakob Pontusson de la Gardie. Och det är ju Jakob Pontusson de la Gardie som har fått ge namn till hela det här kriget, alltså de la Gardiska fälttåget. Jakob Pontusson de la Gardie är son till Pontus de la Gardie och han tillhör då alltså den de la Gardiska adliga ätten. Namnet de la Gardie har ni förmodligen stött på tidigare i den här podden och kommer förmodligen också stötta på senare. De la Gardie är en ätt varifrån det kommer oerhört många inflytelserika män som har höga positioner i det svenska styret som riksråd och som militära chefer på olika sätt. Men Jakob Pontusson de la Gardie blir då den som får styra över den svenska truppen som ska tåga in i Ryssland. Jakob Pontusson de la Gardie, han föddes i Reval den 20 juni 1583 och kommer faktiskt leva hela vägen fram till 1652 och därmed överleva både den ena och den andra svenska regenten. Trupperna som ger sig in i Ryssland för att stödja den ryska tsaren består huvudsakligen av det som kallas för rikssvenskar. Men därtill så finns det ett stort flertal finnar och dessutom inhyrt utländskt folk. Exakt hur många soldater som ingår i den svenska hären som tågar in i Ryssland är inte känt. Det finns ryska uppgifter som troligtvis, i alla fall enligt Ulf Sundberg, är överdrivna. Men den siffran ger vid handen att det skulle vara 4 000 man till fots och 8 000 man till häst. Men det här antas då vara en betydligt överdriven siffra. De män som står närmast Jakob de la Gardie, det är Christer Somme, Axel Kurk, Evert Karlsson Horn. Och Evert Karlsson Horn här är då son till Karl Henriksson Horn. I mars 1609 så passerar den svenska styrkan in i Ryssland. Man passerar staden Kåpore utan att försöka ta staden och istället så går man raka vägen mot Novgorod. Och i Novgorod så möts Jakob de la Gardie och Mikael Sjursky. Och Mikael Sjursky, han är då brorson till tsar Sjursky, alltså den tsar som svenskarna har ingått ett avtal med att stödja i kampen om makten i Ryssland. Jakob de la Gardie och Mikael Sjursky, de blir goda vänner. Dock så visade sig ganska snabbt när Jakob och Mikael här träffas att ryssarna inte har så mycket pengar som de har utlovat. Det innebär att ryssarna inte kan betala den svenska hären det man har sagt i avtalet i Viborg. Men Mikael Sjurski, han ansluter med sina styrkor. Den styrkan är dock mindre än vad Jacob de la Gardie har förväntat sig. Den består av strax över 1000 man. Den 2 maj 1609 så avgår marschen från Novgorod med riktning mot Moskva. Målet är alltså att nå Moskva, för Moskva belägrats av Dmitri trogna trupper. Och det är då en förenad svensk-rysk här som går mot Moskva. Samtidigt så leder Evert Horn en förtrupp som rör sig mot Staraja Russa. Och även Staraja Russa hålls av folk som är lojala med den falske Dmitri. Staraja Russa intas av svenska trupper den 12 maj. Och då går också Jacob de la Gardie in i staden. Den 15 maj så hinner Arvid Horn upp de ryska trupper som har retirerat. Och man når upp dem vid staden Kamenka. Och när den svenska truppen når de ryska fienderna i Kamenka så flyr de ryska kosackerna, citat, som harar. Och enbart 500 av de 2000 ryssarna överlever. Om man fortsätter in på sommaren 1609 så intar Horns trupper staden Torsok. Slaget innan intagandet av staden Torsok blir en stor framgång för svenskarna som enbart förlorar 15 man. Och den svenska segern utanför staden Torsok gör tsar Vasiljis regering en god tjänst, för tsar Vasilji får här ett bättre rykte på grund av svenskarnas framgångar i fält under det som vi kallar då för de la Gardiska fälttåget. Efter att man har intagit staden Torsok så går man mot staden Tver, och den staden heter numera Kalinin. Dock så lyckas man inte inta staden även om man vinner en viktig seger utanför stadens murar. Men stadens murar är så pass väl befästa och stadens försvarare är så pass hårdnackade att svenskarna inte lyckas inta staden. Mikael Sjurski har bråttom för att nå Moskva. Och istället för att ge sig på staden Tver och belägra den och lägga veckor på att försöka nöta ner motståndet, så försöker han övertala de la Gardie att istället fortsätta mot Moskva. Och de la Gardie låter sig övertalas av Mikael Sjurski och man marscherar vidare mot Moskva. Under tiden som detta händer så har den polske kungen, alltså Sigismund, han som tidigare var kung över Sverige, bestämt sig för att mer aktivt gå in för att stödja den falske Dmitri. När svenskarna är på väg mot Moskva, så på vägen dit så når man staden Kaljasin, och vid Kaljasin så blir det ett uppror i bland de svenska soldaterna. De som anses vara anstiftare till det här upproret, det är de finska soldaterna som inte vill gå längre in i vad man kallar för okänt land. Även de tyska och de franska legoknäkterna börjar framföra klagomål att de är så pass långt in i Ryssland. Och även de deserterar från den svenska hären. Jacob de la Gardie ser med förtvivlan på hur fler och fler soldater lämnar hans här. Och han gör ett försök att få de som har försökt göra uppror att komma tillbaks och ansluta sig till den svenska hären. Han rider själv i kapp de finska soldaterna som har lämnat den svenska hären. Och ska enligt legenden ha ryckt fanorna ur händerna på de finska soldater som går längst fram i ledet. Detta ska ha fått den effekt som de la Gardie önskade. Och han kan leda styrkorna tillbaka till Tver där han väntar ytterligare förstärkning ifrån Sverige. Samtidigt så skickas Christer Somme med en mindre styrka inåt landet. Och det Somme gör det är att han utbildar ryska trupper och kan tillsammans med de ryska och de svenska trupperna i någon typ av allians slå tillbaka ett polskt angrepp den 18 augusti mot staden Kaljasin. Efter bara ett par veckor så blir det åter uppror i den svenska huvudstyrkan som nu befinner sig i Tver. Och även nu så måste De la Gardie följa de som har gjort uppror under deras återtåg. I början av augusti så tågar De la Gardie med sina trupper till Moldova. Och äntligen här i början på hösten eller slutet av sommaren 1609 så har De la Gardie börjat få kontroll över sina trupper. Han har skickat hem de som är mest upproriska, men åtminstone 1200 man återstår och det är de som fortsätter marschen österut här under hösten 1609. När vi når september så är han vid Kaljasin med sina trupper. Mikael Tjurski, som ni har förstått, är väldigt sugen på att dra vidare mot Moskva. Men De la Gardie är den här gången mer motvilligt inställd. Han vill nämligen invänta den förstärkning som väntas från Sverige. Vidare så har ryssarna inte lämnat över Kexholms län till Sverige, vilket man har gått med på att man ska göra under det här avtalet i Viborg som man skrev för, alltså som inledning på det här kriget. I slutet av oktober 1609 så kommer man till ett kloster ungefär 6 mil nordväst om Moskva. Och där har en polsk styrka befunnit sig i över ett år. Men man lyckas belägra klostret och besegra den polska styrkan. Nu kommer vi då in på krigets andra år, 1610. Och redan i februari så kommer de väntade förstärkningarna till De la Gardies här. Och det betyder att nu har man 5000 man ungefär som tågar mot Moskva. I Moskva har man nåtts av ryktet att De la Gardie har fått undsättning, vilket gör att den falske Dimitris anhängare som då har hållit Moskva under en längre tid bränner sitt läger och drar sig tillbaka. Det har funnits polska styrkor, men de drar till Smolensk. Och den 12 mars 1610 så marscherar Jakob De la Gardie tillsammans med Mikael Tjurski in i Moskva under högtidliga former. Den svenska hären är kvar i Moskva under 2 månaders tid. Under våren 1610 så förgiftas Mikael Tjurski. Och en av orsakerna till att han förgiftas kan vara att han har blivit alltför populär och att han därmed ses som en konkurrent till tronen. Jakob De la Gardie har blivit väldigt god vän med Mikael Tjurski och han tar döden väldigt hårt. Istället så blir det den ryske tsarens bror Dimitri, känner igen det här namnet nu va, som blir befälhavare och han har beskrivits som tämligen oduglig. Tsaren lovar att betala svenskarna och man lämnar över Kexholm så som man har lovat i det här avtalet. Och i och med att betalningen har skett och man har fått och svenskarna har fått Kexholm så går De la Gardie med på att ta sig an den här polska hären som retirerade till Smolensk. Polackerna, de har insett att den falske Dimitri är besegrad och att man inte längre har något att vinna på att stödja honom. Istället så tar man sig an att göra Sigismunds son Vladislav till rysk tsar. Sommaren 1610 så tar De la Gardie sina styrkor och marscherar mot den lilla orten Klusina. 30 kilometer ifrån Klusina så befinner sig den polska hären och den ska bestå någonstans mellan 5 och 10 000 man. Befälhavare för den polska hären är Stanislav Solkowski och han har varit lärjunge till den framstående krigaren Zamoyski som vi pratade om i avsnittet där Sigismund blev kung av Polen. Jakob de la Gardie har stora problem för den ryska delen av den här som han leder anser han inte var pålitlig. Och även hos svenskarna så finns det upprorstendenser och det har vi sett sedan tidigare. De la Gardie gör så att han separerar den ryska delen av hären och den svenska delen av hären. Svenskarna, de förläggs mellan en gärdsgård och en skog. Problemet är att svenskarna river gärdsgården och sätter inte ut några vakter helt i strid med de order som de har fått. När vi når gryningen så kommer den polska styrkan helt beredd för strid och ställer sig framför det svenska lägret. De la Gardie och Evert Horn, de går med det svenska rytteriet till en vild attack mot de polska styrkorna men är betydligt sämre rustade och sämre förberedda vilket gör att de slås tillbaka. Det svenska fotfolket, de ingriper inte och ryssarna, de flyr. Solkowski tar och bestämmer att hans trupper, alltså den polske Solkowski, bestämmer att trupperna, de polska trupperna ska tas fram och försöka separera fotfolk och rytteri i den svenska armén. Och det här draget tvingar de svenska befälhavarna att retirera till det svenska baslägret och allt är kaos. Den ryska anföraren i den svenska armén, Konrad Link, han börjar på eget bevåg att förhandla med Solkowski och kommer överens om en överenskommelse och han lämnar den svenska armén och går över i polsk tjänst. I det här läget så finns det egentligen ingenting annat för Jakob de la Gardie att göra än att gå med på det polska erbjudandet om det man kallar för en dagtinge. Och den här dagtingen, den landar i att de la Gardie får lämna området fritt mot att han inte tar strid för Vasilij Sjurskij. När de la Gardie kommer tillbaks till det svenska lägret så betalar han ut pengarna för att få ha kvar de legoknäktar som ännu inte har gått över till polackerna. Trots att de la Gardie har pengar och trots att han betalar så är det många som ändå lämnar den svenska styrkan och går över till polackerna. Vilket innebär att de la Gardie när han lämnar området endast tar med sig 400 soldater. Den svenska hären går mot Pogarelau och där möter en grupp svenska ryttare under ledning av Pierre de la Ville. Även här så blir det ett uppror och de la Gardie har bara ett fåtal soldater kvar när han kommer tillbaka till Sverige. Och om vi tittar på vad som händer i Ryssland så avsätts Vasilij Sjurskij eftersom han inte längre har något militärt stöd i och med att de la Gardie och hans styrkor helt har besegrats och retirerat tillbaka till Sverige. Vladislav, alltså Sigismunds son, är den som istället väljs som rysk tsar. Och den svenska situationen är minst sagt problematisk när vi kommer fram här till slutet av 1610 och det lagardiska fälttåget är över. Men striderna mellan Sverige och Ryssland ska ju fortsätta för alldeles på det delagariska fälttåget så följer ju ett ytterligare krig som har kommit att kallas för det ingermanländska kriget mellan Sverige och Ryssland som pågår mellan 1610 och 1617. Och det är ju egentligen en direkt fortsättning på det delagardiska fälttåget. Också det en del av den ryska stora oredan. Och även under det ingermanländska kriget så handlar det om för svensk del att blanda sig i den ryska inrikespolitiken. Men under det här ingermanländska kriget, och det pågår ju samtidigt som även Kalmarkriget, så kommer ju Karl den IX dö, och hans son Gustav den andra Adolf kommer att tillträda som svensk regent. Men det ingermanländska kriget blir ju ett ämne för ett kommande avsnitt. Med detta så är vi väl färdiga med det krig mellan 1609 och 1610 som har kommit att kallas för det delagardiska fälttåget efter den svenska befälhavaren Jakob Delagardi. Om det är så att du är månadsgivare på någon av de högre nivåerna, det vill säga om du är kung, kung av Guds nåde eller hertig, så har du möjlighet att välja ett ämne som jag ska göra ett avsnitt om. Så då får du jättegärna höra av dig till mig antingen på kungarochkriget@gmail.com eller skicka ett meddelande på antingen på Patreon eller på något av de sociala medier som podden har. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. Hej!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.